Jag heter Helena och jag är en tvångsmässig överätare. Vad fint att just du har valt att lyssna på mig idag. Och jag hoppas att jag genom min egen stegresa kanske kan hjälpa dig på vägen i din. Jag ber om ursäkt för den lite beslöjade rösten. Och om jag börjar hosta så är det för att jag är lite sjuk. Men jag hoppas att jag kommer klara det utan större hostattacker. Jag ska idag prata om steg 3 från texten i stora boken, sidorna 51-56. Början på kapitel 5 om hur det fungerar. Jag kommer att prata om andlighet och hur du kan finna den. Jag kommer också prata om min andliga resa och hur jag fann Gud eller min uppfattning om Gud. Jag använder ordet Gud, han och honom, och det är för att det är kortare än att säga som jag uppfattar Gud eller min högre kraft. Vi har ju alla olika versioner av vår högre kraft och de är nog precis lika många som vi är i programmet. Jag har till det här talet också använt mig av inspiration från poddar. Och både Recovery Jam och från En vision för dig, Sunday Special. Och jag rekommenderar verkligen att du lyssnar på poddar som handlar om det steg du befinner dig i. För mig är det en del i mitt dagliga arbete att lyssna minst 20 minuter. Och där finns också många avsnitt som handlar om hur man kan finna en andlighet och lita till en kraft som är högre än ens egen. Ja, många har svårt för det här steget i programmet. Att be till Gud kan kännas konstigt. I början kanske vi håller vår sponsor som vår högre kraft. Det gjorde jag. Eller kanske gemenskapen. Men sen måste vi finna en form av Gud. En kraft som är större än vår egen. Ett citat från Bill Wilson. Brist på kraft, det var vårt dilemma. Vi var tvungna att finna denna kraft med vars hjälp vi kunde leva. Och det måste vara en kraft som var större än vår egen, uppenbarligen. Men var och hur ska vi finna denna kraft? En del säger fake it till make it. Sara nämnde det här tidigare. Men det finns ett annat tips och den heter The Maybe Prayer. Den är skapad av Janet B i Recovery Jam. Gud, jag vet inte om du finns. Och om du finns så vet jag inte om du bryr dig. Men om du finns och du bryr dig så behöver jag din hjälp. Och vad är det värsta som kan hända? Ja, att du bara ber rakt ut i luften eller... Det finns en annan variant. Gud, jag vet inte om jag tror på dig och jag vet inte ens om du är intresserad av att hjälpa mig. Men jag vet att det är andra som tror. De försäkrar mig om att du finns och att du har utfört mirakel i deras liv. Och jag skulle behöva ett av dina mirakel. Vad betyder tro? Tillit. Tillförsikt, förtröstan, förtroende, Guds förtröstan, fasthet och trohet. Vad är då motsatsen? Misstro, tvivla, Guds förnekande. Nu ska jag berätta min historia och hur jag hamnade i den här gemenskapen. Jag växte upp med mamma och pappa som var mycket smala och vackra. Min mamma blev erbjuden mannekängjobb på 70-talet och då kan ni ju tänka er hur smal hon var. På somrarna så fick jag vara hos min gammelfarmor i hennes torp på landet i Mjölby utanför Norrköping. Fantastiska somrar. Men nu i efterhand så inser jag att de starkaste minnena jag har från den tiden är kopplade till mat och framförallt sockrade produkter. Här var det kaffebröd varje dag och ibland också till frukost. Detta blandades med ordentlig husmanskost med fullfeta produkter och jag älskade mat och kaffebröd. När jag var 9 år, då började min mamma banta mig. Jag fick inte ha mer mat fastän jag var hungrig. Jag har många gånger undrat att jag inte hade blivit ätstörd om hon bara hade låtit mig vara. Och att jag sen i tonåren när jag började växa att det bara skulle rinna av mig. Men ja, nu blev det inte så och jag blev då ätstörd. Ja, i tonåren så hetsåt jag och späkte mig om vartannat. Jag åt inget i skolan och sen tryckte jag i mig när jag kom hem. Mycket kolhydratrik mat, kompenserade med träning. Så jag var normalviktig men väldigt, väldigt sjuk. Jag fick problem med magkatarr och suget i maggropen tolkade jag som hunger. Mättnad var liksom en känsla som jag inte visste hur den kändes. Antingen så var jag vrålhungrig eller så var jag julaftonsmätt. Jag hade en vän som var lika lång och smal som min mamma och jag jämförde mig alltid med henne. Hon kunde äta precis hur mycket som helst. Jag kunde bara se upp i vikt. Jag var kort och kurvig och tyckte alltid att jag var tjock. På 70-talet då skulle man banta och på 80-talet kom fettskräcken. Och då serverades minimjölk och läppa hemma. Senare lärde jag mig kräkas. Det var ju väldigt effektivt för då kunde jag äta precis allt jag ville. Ironiskt alltså då. Jag har provat varenda diet, bantning och rensningsdiet som finns. Jag har tränat sönder min kropp på stenhårda pass utan att ha näring i kroppen ordentligt. Jag har gått ner för att sen gå upp det dubbla. När jag flyttade hemifrån så hittade jag en man som var ätstörd han med. Vi levde tillsammans i 10 år och 10 månader. Jag hade en sån skräck för att vara utan mat att jag köpte 10 kilo säckar av produkter för att det inte skulle ta slut. Jag lagade alltid mat till ett helt regemente. Att all vaken tid handlade om vad jag skulle äta eller inte äta, det är ju sinnessjukt. Och i och med det här programmet så har jag fått veta att det är sinnessjukt. Detta är en sjukdom som är psykisk, fysisk och andlig. Och jag kan inte hindra mig från att börja äta mina triggerprodukter. Och när jag har börjat så kan jag inte sluta. Och nu hade jag också en man som kontrollerade vad jag jobbat. Nu var jag fullkomligt och totalt ännu mer misslyckad. När jag fyllde 30 så hade jag skilt mig från honom. Och det blev en smärtsam skilsmässa där umgänget delades upp mellan oss. Och nu blossade sjukdomen och tog sig nya utlopp. Jag började träna stenhårt. Festa hårt, arbeta hårt, dejtade mycket och hade mycket sex med tillfälliga män. Mitt liv var kaos och jag gick in i väggen så det rök om det. Jag gick ut från jobbet och hittade inte hem. Jag kunde inte brygga kaffe eftersom att jag inte kunde lista ut vad jag skulle hälla i vattnet. Jag kunde inte gå hemifrån för jag hittade inte hem. Men det jag kunde det var att fortsätta missbruka i alla mina utlopp. Och jag vägrade ta mediciner för min deppighet. För jag skulle ha en ren kropp och jag skulle klara allt detta med självhjälpsböcker och en jäkla massa terapi. Jag gick 9 år i psykodynamisk terapi. Och jag vet precis allt om varför jag blev ätstörd och varför jag gick in i väggen. Och det har inte hjälpt. Lika lite som det hjälper någon med diabetes att veta varför hen har diabetes. Det krävs en yttre intervention, medicin, insulin och för mig 12-stegsprogram. Jag tog in en inneboende för att klara av hyran och hon var också ätstörd. Vi hade frossarkvällar när vi tryckte i oss för att sen börja banta på måndag. Och så höll det på. Frossa, banta, träna, festa, ångest. Måndag, nytt hopp, nu skulle det äntligen ske. Nu skulle jag gå ner. I detta kaos träffade jag min nuvarande man. Och han är en så kallad normis. Jag kan säga att besluta mig för att leva med honom. Det är mitt livs andra bästa beslut. Det bästa är såklart att jag gick med i OA. Jag hade hittat en ny man. Och i början hade jag frossarkvällar med honom. Och han åt bara lite av varje och var nöjd sen jag länsade faten. Men jag tränade fortfarande hårt så att jag höll min vikt. Jag tillfrisknade från min utmattning och började jobba igen. Och eftersom jag fortfarande var assjuk i min beroendesjukdom gjorde jag om samma sak igen. Jobbade hårt, tränade hårt och tvångsmässigt och shoppade. Gick in i väggen igen. Nu blev jag djupt deprimerad. Jag blev inlagd på sjukhus och nu fick jag också en diagnos, utmattningsdepression. Och nu började jag medicinera med antidepressiva och det hjälpte en del. När jag fick barn, då insåg jag en dag vid matbordet att min son undvek att äta vissa livsmedel. De med stärkelse. Alltså de livsmedel som jag undvek nu under min senaste diet. Jag fick panik och insåg jag håller på att föra över min ätstörning till min treåring. Jag fick en remiss till Stockholms centrum för ätstörning och gick i gruppbehandling där. Jag fick lära mig att jag skulle äta precis allt, men bara lagom. Jag fick lära mig vad lagom var. Jag gick upp i vikt istället för ner och fick höra att det var oacceptabelt. Nu i efterhand så kan jag se att jag var undernärd. Och nu när min kropp fick ordentligt med mat så tog den åt sig allt den kunde få. Men det var oacceptabelt. Så återigen var jag misslyckad och hade dålig karaktär. Och när kursen var slut så var det jag hade lärt mig. Att äta var oacceptabelt, för då gick man upp i vikt. Så jag fortsatte med det jag kunde, samma lika, men nu la jag till alkohol. Vanligt dagligt vindrickande, trillade dit och blev senare helt nykter efter behandling och har inte druckit en droppe på 5 år. Det är 1000 gånger enklare att avstå från alkohol än mat. Eftersom att det köps ju in i en speciell affär och när den är stängd, då går det inte att få tag på. Men det här med maten, det finns runt om oss hela tiden. Skrikiga reklamskyltar med sockrade produkter vart vi än går. På tv, på stan, på sociala medier. Och nu kan vi till och med få skiten hemkört precis när vi vill. 2017 blev jag utmattad igen. Och denna gång så trodde jag att jag aldrig någonsin skulle ta mig ur det. Jag hamnade i en depression som höll i sig i 3 år. Då var det enda som var lite tröstande att äta. Och jag åt. När jag kom ut på andra sidan så vägde jag 3-siffrigt. Jag började googla på hjälp med ätstörning och hittade till OA. Det var pandemi och året var 2021. Jag började med att ringa in på möten, lämnade mitt telefonnummer och jag började få samtal. Det var starten på ett nytt och bättre liv. Jag började jobba med en sponsor på min 49:e födelsedag. Och jag kan idag som 51-åring säga att mitt liv är helt förändrat till det bättre. Jag har hittat ett nytt och bättre sätt att leva. Det som det faktiskt står i boken. I tredje steget bestämmer vi oss för att vi inte längre ska styra våra liv. Vi överlämnar oss. Vi kapitulerar. Tredje steget lyder. Beslöt att överlämna vår vilja och våra liv i Guds händer sådan vi uppfattade honom. Men hur gör vi det? Hur lämnar vi över våra liv? Och hur kan jag ge mitt liv till Gud? Jo, genom att ta ett gigantiskt kliv ut från arenan om hur mitt liv ska styras. Och istället låta Gud göra det. Ske din vilja, inte min. Vi ger Gud all makt. Vi måste påminnas om att vi har en sjukdom som är listig, falsk och stark. Och utan yttre hjälp så kan vi inte tillfriskna. Detta är ett andligt program. Det är inget självhjälpsprogram utan ett Guds hjälpsprogram. Men vad är då egen vilja och när styrs jag av den? Från sidan 53, mitten. Till sidan 55 i stora boken så får jag veta att jag vill styra hela föreställningen själv. Ljud, ljus, dansare, dekoren och skådespelarna. Om alla bara gjorde som jag ville så skulle uppsättningen bli fantastisk. Jag manipulerar genom att vara älskvärd, hänsynsfull, tålmodig för att senare bli elak och egoistisk. Själviskhet och självcentrering är roten till våra problem och vi måste göra oss av med det. Vi bestämmer oss för att vi ska sluta läcka Gud, Från och med nu är Gud regissören för denna uppsättning, alltså min plats är i publiken. Nu gäller ärlighet och att vi är villiga att växa i andlig riktning. Så nu har vi en ny arbetsgivare. Och genom att hålla oss nära så får vi vad vi behöver. I stora boken fortsätter texten med: vi blir mindre intresserade av oss själva och mer av att förstå vad vi kan bidra med till livet. Vi känner kanske en ny kraft strömma in. Kanske kan vi för första gången se livet för det är. Och att vi beslutat oss för att gå hur långt som helst. Jag ska bara titta. Vi måste vara oförskräckta och grundliga från början. Rigoröst ärliga. Vi har byggt grunden i och med steg 1 och 2. Och i och med steg 3 så bygger vi valvet där vi nu ska gå igenom och möta vår högre kraft. Sådan vi uppfattar den. Kapitel 5 handlar om hur det fungerar och här har vi alltså lösningen, arbetsboken, instruktionen till hur vi kan tillfriskna på sidan 52. Om du har beslutat att du vill ha det vi har och är villig att gå hur långt som helst, då är du redo att ta dessa steg. Och här är stegen nedskrivna. Jag kommer nu att läsa dem i jag-form. Alltså vad jag har gjort. Steg 1. Jag har erkänt att jag är helt totalt maktlös inför maten. Mitt liv är oanteligt. Jag har kommit till tro på att en kraft större än mig själv. Och den har återgett mig mitt förstånd. Jag har bestämt mig i steg 3. Att lämna över min vilja och mitt liv till Guds omsorg. Så som jag uppfattar honom. Jag har i steg 4 gjort en grundlig och orädd moralisk inventering av mig själv. Och när jag gjorde mitt fjärde steg så framkom en mycket obehaglig sida av mig själv. Jag som tyckte att jag var älskvärd, tolerant, balanserad och diplomatisk fick klart för mig att mina karaktärsdefekter visade precis tvärtom. Inte konstigt att livet var svårt. I steg 5 har jag erkänt för Gud och min sponsor den exakta innebörden av mina fel. Att lämna över till min sponsor och att för första gången avslöja mina mörkaste hemligheter. Inse att jag hade gottgörelser att utföra och erkänna alla mina rädslor gjorde att jag fick lättare att andas. Jag landade i acceptans om vem jag är och hur min historia har varit. I steg 6 var jag helt och hållet beredd att låta Gud avlägsna alla mina karaktärsdefekter. Och i steg 7 har jag bett Gud ödmjukt om att avlägsna mina brister. Alltså bett Gud om att avlägsna alla mina karaktärsdefekter och mina brister. Det här kan ju tyckas vara enkelt, bara att lämna över. Men hur? Jo, med hjälp av tredje stegsbönen. Gud, jag överlämnar mig till dig för att du ska forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan vara vittnesbörd till dem jag vill hjälpa. Om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva må jag alltid handla enligt din vilja. Steg 8. Jag har gjort upp en lista över alla jag har gjort illa och jag har gottgjort dem alla. I steg 9 gottgjorde jag så långt som möjligt dessa människor personligen utom när det skulle skada dem eller andra. Och i steg 10 har jag fortsatt min personliga inventering och jag erkänner genast när jag har fel. Och det svåra är egentligen inte att erkänna när jag har fel utan att ta reda på när jag har fel. Steg 11. Jag förbättrar min medvetna kontakt med Gud genom bön och meditation. Och i steg 12 har jag som resultat av dessa steg fått ett andligt uppvaknande. Och jag för fram detta budskap till andra överätare och tillämpar dessa principer i alla mina angelägenheter. Och det är nödvändigt för mitt eget tillfrisknande att varje dag prata med vänner i programmet för att bli påmind om min obotliga sjukdom och vad jag kan göra för den eller mot den kanske. Jag håller min egen abstinens genom att sponsra andra, göra service, lyssna på poddar, hålla mig i andlig stans. Och nu kan jag berätta om min abstinens. I början så var min sponsor min högre kraft, för att hon var den som räddade mig från helvetet. Senare så blev det gemenskapen och alla samtal. Jag gjorde det jag skulle i programmet, allt som min sponsor sa. Jag vägde maten, bad varje morgon och kväll, mediterade, lämnade över till Gud 100 gånger per dag, men tyckte inte riktigt att han tog emot. Ringde 3 samtal varje gång, varje dag, gjorde service och 10 år. Gjorde min kvällsinventering, skickade till min sponsor vad jag ätit under dagen, gjorde 2-vägsbön men fick inte så mycket till svar. I november 2021 så var jag på väg till ett OA-konvent på Drakudden. Jag var så otroligt nervös, kände ingen och dessutom så skulle jag komma senare. Då fick jag tipset av en programvän att göra en 2-vägsbön och jag gjorde det. Och jag fick svar. Jag är kärlek. Du är kärlek. Att döma dig själv och andra vänder dig bara inåt. Visst är det fint. Så plötsligt för mig så var det som att ett litet relä slogs på i mitt bröst. Som om någon tryckte på strömbrytaren och jag fylldes av ljus och hopp. Och jag började höra Guds röst i mig. När jag stannade upp, väntade in och frågade så fick jag svar. Vissa dagar vaknar jag och knappen är avstängd. Och då gäller det att göra mina böner och meditationer. För när jag förlorar kontakten till min högre kraft, då har jag lärt mig att då är jag på väg till ett återfall. Nu tillbaka till 3-stegsbönen. Och vad betyder den för mig? Och jag fick ett tips av min sponsor här för ett tag sedan att skriva om 3-stegsbönen så att den passar mig. Men nu tänkte jag att jag rad för rad skulle läsa 3-stegsbönen och förklara hur jag tänker kring det. Häng gärna med sidan 55, sista paragrafen, står 3-stegsbönen. Gud, jag överlämnar mig till dig. Jag lägger över ansvaret för mitt liv till Gud. Till något som är större än mig själv. För att du ska forma mig och göra med mig enligt din vilja. Det betyder att jag behöver arbeta med Gud, spendera tid med honom. För det går inte att ha en relation med någon som du inte har tid med. Jag behöver be och lämna över, prata med andra om andlighet, lyssna på poddar om hur jag kan förstärka min relation till Gud. Befria mig från mitt egoslaveri. Vänd mig utåt, bort från mitt ego, fokusera på annat, vara till hjälp för andra. Så att jag bättre kan utföra din vilja. Jag behöver göra som Gud vill, inte som jag vill. För jag har försökt ensam så länge och det har inte fungerat. Jag behöver lyssna på Gud och hur han vill hjälpa mig. Befria mig från mina svårigheter. Jag ber Gud om detta, att inte älta allt det svåra. Genom att leva i nuet och i stunden. Genom att försöka lägga det åt sidan igen och igen så kan jag pausa från dem i ögonblicket. Så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa. Genom mina svårigheter och erfarenheter så kan jag hjälpa andra. Om jag ber om guidning, vad är mitt nästa steg? Hur kan jag komma ut mitt ego ur mitt ego och istället hjälpa andra. Om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva. Jag behöver inte predika. Jag behöver bara berätta min historia och hur jag har blivit hjälpt. Hur jag kan känna Guds kärlek, hans kraft i mig. Jag behöver vara ärlig, öppen, kärleksfull och villig att ta emot. Hur kan jag bäst leva i Guds anda?
Nu är det 5 minuter kvar, Helena.
Tack. Må jag alltid handla enligt din vilja? Ja. För min vilja, den fungerar inte så bra och har inte fungerat så bra hittills. Med Guds hjälp så kan jag fungera och agera utanför mitt ego. Jag kan leva utan självupptagenhet och egoism. Och det är nödvändigt för att tillfriskna. Och jag skulle säga till och med villkoret för att tillfriskna. Nu ska jag gå mot avslut. Och jag känner hopp inför framtiden och en tacksamhet över allt jag har i livet. Istället för att fokusera på vad som saknas och vara bitter och avundsjuk på andra. Jag lyssnar nu mer än jag pratar för det mesta. Och jag känner en sån kärlek och tacksamhet över min familj. Jag har blivit en bättre mamma och fru. Jag har en fin relation med mina vänner. Och särskilt nu när jag inte är avundsjuk på dem som har lyckats bättre. Till exempel med karriären eller som tjänar mer pengar. Jag ser de goda sidorna hos människor istället för att irritera mig på de dåliga. Och konstigt nog så är jag också tacksam över att jag har denna sjukdom. Att jag får lära mig nya saker. Att jag fått vänner för livet. Vänner som förstår min sjukdom helt och fullt. Och att jag har fått möta min högre kraft. Det hade jag aldrig gjort utan det här programmet. Att läsa min egen bön som jag börjar dagen med. Gud, ge mig styrkan att fortsätta vara abstinent från alkohol, shopping, socker och överätning. Att hålla efter varje minut min lömska sjukdom och höra dess viskningar. Jag ber om att få vara mitt bästa jag och kunna vara till hjälp för den som behöver. Jag ber om fortsatt villighet till att tro på dig och programmet. Jag ber om att sätta till sidan mitt ego och själviskhet. Bara den du vill. Ske din vilja, inte min. Tack för att ni ville lyssna till mig och min historia. Jag önskar dig all lycka med att finna en väg till en högre kraft. Och att du kanske har fått lite inspiration. Ha en fortsatt fin söndag och så hörs vi framöver i ett samtal eller på ett möte eller på frågestunden i slutet av dagen.
Tack så mycket, Helena. Och